långfredag, korsfästelsen. Vi fattade inte vad som sades och vad som hände. Vi var med honom i ett Getsemane trädgård. Vi såg kyssen, tillfångatagandet, förhöret, slagen och hånandet. Vägen upp mot Golgata, spikandet, korsfästelsen, tystnaden, mörkret, ångesten och skriken, döden. Vi har alla varit där och delat sorgen. En del av oss på plats där och då, men de flesta av oss har hört berättelsen, läst berättelsen, sett berättelsen, känt berättelsen. Vi vet vad som hände den där påsken för 2000 år sedan. Barnen lär sig det i skolan. Min dotter kom hem häromdagen och berättade varför vi firar påsk. För att Jesus blir levande igen. Ja, men också för att han dog. Vi befinner oss inte bara i en transportsträcka fram till påskdagen. Långfredagen är viktig. Jesu död är viktig. Det kommer en påskdag, vi vet det. Men låt oss stanna här och nu i långfredagen och Jesu död på korset. Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Varför var Jesus tvungen att dö? Var han det? Ja, det var han. I Matteus 16, kapitel och 21 vers kan vi läsa att från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket och genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på den tredje dagen. Jesus visste att han behövde dö. Och han försökte förklara det för sina lärjungar. Men de var inte redo att ta in det. Jag vill idag ge er två anledningar till varför Jesus måste dö. För det första, Jesus måste dö för människornas skull. Jesus använde sig ofta av bilder för att förklara vad han ville säga. Och jag ska försöka mig på det här också. Har ni kört för fort någon gång? Jag har gjort det en gång, bevisligen. Jag hade legat bakom en långsam lastbil på en smal och krokig väg en längre tid. Det var omöjligt att köra om där. Och jag satte mitt hopp till att till korsningen som kommer längre fram så svänger han vänster för att jag ska åt höger. Men icke. Lastbilen svängde åt höger han också. Men vägen där var större och bredare så jag passade på att blåsa om honom där. Lättad. Äntligen. För att i nästa sekund upptäcka att en poliskontroll höll på att upprättas. En polisman fick snabbt upp en kamera, klockade mig och vinkade in mig. Det gick visst lite fort här. Jaså, gjorde det det? Ja, och har man gjort fel så får man stå för sina fel. Ja, naturligtvis, sa jag. Nu minns jag inte vad summan blev, men han nämnde ett belopp för mig och bad en kollega att leta fram en bötesbot åt mig. De hade inte, som sagt, inte fått upp den här stationen riktigt ännu. Så medan vi väntade på den så småpratade jag och polismannen lite grann. Och jag frågade hur mycket fortare jag hade kunnat köra för att inte hamna på nästa bötesnivå, så att säga. Det är ju olika straffskalor där. Och polismannen tittar i sina papper och utbrister: oj, nu ser jag att jag har läst fel här. Din hastighet genererar redan det högre beloppet. Då var jag snabb att svara: ja, men har man nu gjort fel, då får man stå sitt kast där. Han tittade på mig, skrattade och höll med. Så att jag fick min lägre bot och fortsatte min resa. Det är ju så, vi har regler i vårt land, i skolan och i trafiken, för att det ska fungera så bra som möjligt för oss. Och följer man inte dessa regler så blir det påföljder av olika slag. I stunden kan man tycka att det känns lite orättvist. Varför ska just jag drabbas så här? Men jag tror att vi alla är överens om att det är bra att vi har de här regelverken. För hur skulle alternativet se ut? Regelverk finns också i Guds rike. Gud skapade oss till sin avbild. Bibeln säger: ni ska vara heliga, ty jag är helig. Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Problemet är att vi aldrig lyckas leva upp till detta. Från det att Adam och Eva åt den förbjudna frukten så lever mänskligheten i ett glapp i relationen till Gud. Bibeln kallar detta för synd. Och i Moseböckerna kan vi läsa om det här regelverken. För olika synder ska det botgöras med olika typer av brännoffer och slaktoffer. Ju större synd, desto större offer. Och hela mänsklighetens samlade synd kräver det största offret. Guds offerlam, Jesus Kristus. Uttåget ur Egypten föregicks av en återkommande vädjan från Guds representant Mose till Egyptens farao: släpp mitt folk. Faraos milda följsamhet leder till ett antal plågor. Den sista så grov att varje förstfött barn i landet skulle dödas. Men Israels folk klarar sig från denna plåga, då de slaktat ett lamm och strukit dess blod på dörrposten utanför deras hus. Så när dödsängeln på natten stannar till utanför huset och ser blodet, vet den att här har någon annan dött i dess ställe, och går vidare. Därefter blir Israels folk fria. Någon har dött i deras ställe för att det ska bli fria. Och från den stunden firar det judiska folket sin påsk. En minnesmåltid som ledde till befrielsen. Och det är ju i den här minnesmåltiden som Jesus och lärjungarna samlas i den övre salen. Och under denna minnesmåltid ger Jesus sina lärjungar måltiden en ny innebörd. Nu är det inte längre det slaktade lammet i Egypten vi ska minnas. Nu är det istället hans kött och blod som leder till befrielse. Och vad är det vi befrias från denna gång? Låt mig illustrera vad Jesu död på korset innebar. Här har vi en guldkula. Det är Gud. I begynnelsen fanns Gud och han skapade människan. Människan och Gud skulle leva i gemenskap. Så var tanken. Problemet var att det fanns ytterligare en kula. En svart kula, syndens kula, som klev in i vår värld. Och den här svarta kulan förändrade allt, kan man säga. Den gjorde så att människan och Gud inte längre var tillsammans. Hade den nära kontakt som var tänkt från början. Gud och människa skiljs åt från synden. Men Jesu död, det han gjorde, det var att han kom och tog synden bort från människan. Så att människa och Gud åter kan få kontakt med varandra. Jesus måste dö för att relationen Gud och människa ska återuppstå. För 2 veckor sedan predikade jag över bibelordet från Johannes 14:6. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och idag vill jag lyfta bibelordet från Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Dessa 2 bibelord berättar ungefär samma sak, tänker jag. Fast från 2 olika håll. Alla vi, hela mänskligheten, har syndat och på så sätt tappat kontakten med Guds härlighet. Och just därför måste Jesus dö. För att återskapa kontakten med Gud. Och i samma stund som Jesus ger upp andan så brister förhänget i templet i 2 delar. Uppifrån och ända ner. Det skynke som under hela gamla testamentets tid skilt människan från Gud. Nu är vägen fram till Gud öppen igen. Påskdagen och uppståndelsen må vara en glädjens stund. Men det är nu, redan nu, som vi kan närma oss Gud. Den första anledningen till att Jesus måste dö är för vår skull, för mänsklighetens skull. Den andra anledningen till att Jesus måste dö är för Guds skull. Jesu död på korset gör att vägen till Gud är öppen. Men det är också en kärlekshandling. För ungefär 4000 år sedan gör Gud och Abraham gemensam sak. Gud lovar Abraham att bli ett stort folk. Och Abraham lovar Gud att leva efter hans regler. Men när Abraham har hunnit bli 100 år har han bara fått Ismael som han har fördrivit och Isak. Då säger Gud i 1 Mosebok 22:2. Ta din enda son, honom du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där. Som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Vilken fruktansvärd sak att säga. Nu ville ju inte Gud skada Isak. Utan endast pröva Abraham. hur mycket Abraham var beredd att göra för Gud. Och Abraham älskade Gud så mycket att han tog sin son hela vägen upp till Moria. På vägen dit så frågar Isak: far, här är eld och ved, men var är fåret som ska slaktas? Vad svarar man som far i det läget? Abraham, han svarade: Gud utser åt sig det får som ska slaktas. Och så gick de vidare båda två. Väl framme bygger Abraham ett altare och placerar till sist Isak ovanpå veden. Han var beredd att offra sin enda son. När Gud väl sett det fick Isak ersättas av en bagge istället. Det är omöjligt att inte beröras av denna berättelse. Johannes 3:16 läser vi: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det Gud utsatte Abraham för utsätter han nu sig själv för. Gud låter sin enda son, sin älskade, dö för att visa hur mycket Gud älskar oss människor. Gud vill vara oss nära. Gud ger det största försoningsoffret för att återskapa gemenskap med oss. Nu och då så hör jag reklam på radion som erbjuder mig att byta mina dyra smålån mot ett bättre lån. Jag vet inte om det fungerar, kanske gör det. Men jag vet att det här fungerar ungefär på samma sätt. Jesu död på korset är det stora försoningsoffer som ersätter alla de små offer jag skulle behöva enligt Gamla testamentets modell. Skillnaden i låneexemplet, då är det fortfarande jag som står i skuld. Nu är det någon annan som har löst den skulden. Jag är fri. Jag är befriad. I Jakobsbrevets 4:8 står det: närma er Gud och han ska närma sig er. Om vi tar ett steg mot Gud, så tar Gud ett steg mot oss. Men det stämmer ju inte. Det är ju precis tvärtom. Gud har tagit första steget. Gud har närmat sig oss. Gud har offrat sin son. Gud har låtit förhänget brista. Gud har öppnat upp. Nu ligger bollen hos oss. Vill vi närma oss Gud?